Naturen gikk jo gjennom evolusjon, så de har på en måte funnet den perfekte løsningen da.
Så den billigste og beste løsningen er å beskytte den naturen som finnes.
Flomsikring, klimagassopptak.
Hva skulle naturen gjøre? Så forsøker vi ta efter den da.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og det to ord som har begynt å dukke opp i diverse planer, avtaler, nyhetssaker og lunsjsamtaler. Og det høres jo helt genialt ut, men hva egentlig naturbaserte løsninger? Leonard Sandin, hei!
Hei, hei!
Du forsker i NINA og har jobbet med dette en god stund, også i din tidligere jobb, da du jobbet med Isabel Seifert-Dann. Hei!
Hei!
Du jobber i Norsk institutt for vannforskning, NIVA. Veldig artig at du også ville være med i podcasten her.
Veldig gjerne det.
La oss gå rett på sak. Hva en naturbasert løsning?
Det på en måte løsninger som bruker naturen for å gjøre noen som til fordel for mennesker. Så det noen som bra for naturen og bra for mennesker.
Det høres jo genialt ut.
Ja, det det på en måte da.
Hvorfor synes du at vi trenger naturbaserte løsninger da?
Vi har jo mange utfordringer som knytter seg til naturen, som biomangfoldstap eller klimaendring. Og da vet vi nå at det ikke bare tekniske løsninger som kan kanskje hjelpe, men også naturen som kan hjelpe. Spesielt det med biomangfold, det ikke noen som tekniske løsninger kan fikse da. Og i tillegg det jo sånn at naturen gikk jo gjennom evolusjon, så de har på en måte funnet i mange arenaer den perfekte løsningen da. Og det kanskje vi mennesker som har bygget ned naturen så mye at, at den klarer ikke å gjøre de jobbene som den egentlig skal gjøre da. Så nå det egentlig på tide å ta veien tilbake da, og introdusere mer natur og passe på naturen som vi fortsatt har, slik at den kan hjelpe oss med disse utfordringene.
Og akkurat nå når vi spiller inn det her, så har det jo vært veldig mye ekstremvær i det siste. Det har vært flom og ras og forskjellige ting, og det jo skikkelig farlig og kan jo være fatalt, både for folk og bygninger og infrastruktur, som vi da har sett i sommer. Men når man blir litt redd da, for at det skal skje mye mer av det her, så kan man jo også huske på, som du sier, Isabel, at naturen kan hjelpe oss med å takle det. Så når vi nå da begynner å ha tatt hånd om de verste på en måte akutte problemene, hvilke konkrete ting kan vi gjøre for å unngå mer av det her i fremtiden?
Jeg tenker en sak som veldig viktig i det her sammenhengen, det hvor vi bruker våre arealer. Altså, hva anvender vi våre arealer til, og var till exempel i landskapet som vi har sett nu med Hans, det blir väldigt mycket vann på vissa ställen. Alltså, vi vet ju var det kommer bli mycket vann och var vi kommer ha problem med. Hur man tänker kring infrastruktur, bebyggelse och var man bestämmer sig för att, vilken bruk man ska ha av arealen i olika områden. Alltså, var till exempel ska allt det här vannet få plats någonstans? Alltså, någonstans tar det ju vägen. Alltså, regnar det mer blir det mer vann. Och det ska få plats någonstans i landskapet.
Du var ju lite in på det här, Isabel, med att naturen har ju genomgått evolution, så den har ju skapat den perfekta lösningen.
För exempel det som Leonard har sagt, att vannet söker sin väg, ikke sant? Så det på en måte det vi ser ofta när vi har såna extrema flomsituationer som nu, att vannet går för exempel tillbaka till vägar där det har varit för. Och människor har ju kanske lett den om, för de vill ha det den annan sted. Og da finner veien sin vei tilbake da. Og jeg tror sånne begrensninger må mennesker akseptere, at de sier ok, det den veien vannet går, og da må vi flytte, og ikke på en måte prøve å flytte seg ved Vasterhavet eller sånn.
Men vi mennesker har jo drevet å flytte på naturen hele tiden. Hvordan skal vi klare å omstille hjernen vår til å gjøre det omvendt?
Det blir på en måte en prosess, og av og til blir det også en avveining. Hvis man tenker byer, man kan ikke bygge ned hele byer, ikke sant? Men det det som Leonard sier, at man må tenke litt lurt og sier, ok, vi må skape en balanse mellom bebygd områder og ikke bebygd områder som har nok plass for å ta opp vann. Og spesielt i byer tenker jeg også at man må kombinere med tekniske løsninger. At man kombinerer grønt med tekniske løsninger som rører i bakken eller sånne ting. Mm.
Og nå var du jo litt inn på det, men hvis vi kan snu litt på det første spørsmålet, hva en icke-naturbaserad lösning.
Vi kallar det ju ofta för en ingenjörslösning eller grå lösning. Så det är ju något som man har byggt av cement eller betong eller någonting. Någonting sånt där naturen så att säga inte är inblandad. Men jag tror som Isabel säger, vi kommer inte kunna lösa allt med bara naturbaserat lösning. Vi måste ha en kombination, alltså det går ju inte. Om man tänker avloppssystemen i städer och så är det ju, allt det kommer vi inte kunna lösa med bara naturliga metoder. Men naturbaserat lösningar kan absolut vara en del av lösningen.
Har du någon exempel på att vi har lagt någon naturbaserade lösningar allerede då?
Ja, det är inte bara de som vi har lagt, men de som finns också från förr. Det är ju på en måte allt areal som har värnet på en måte en slags naturbaserad lösning. Men speciellt i byar är det ju på en måte parkområden eller gröna tak, regnbett, det gröna som växer längs gatorna. Allt det är på en måte naturbaserade lösningar. Da. Och de har olika kvaliteter, det må man också säga. Men man har lärt mye genom åren hur man lager på en måte bra naturbaserade lösningar som också funkar på en måte.
Det hörs på en måte lite sån enkelt ut när du säger ja, för exempel natur som växer längs vägkanten. Men det føles som det borde ha varit mer komplicerat, hvis du skjønner. Måtte vi på en måte bygge något speciellt eller något sånt?
Ja, men jeg tror det er komplisert, fordi djevelen ligger i detaljer. Hvis du bare beveger deg rundt i byen når det regner, så vil du se masse sånne, hva vi kaller for regnbett. Det er på en måte en fordypning i terreng som samler vann og som infiltrerer. Så vil du se at på noen steder er den fordypning høyere enn innløp, så da kommer ikke vannet til. Og der ligger jo den grensesnitt på en måte mellom naturløsning og ingeniørsløsning, som er den veien ved siden av, ikke sant? Begge må spille der sammen da. Eller du har noen biler som kjører over regnbett, og så blir på en måte bunnen så tett at det ikke lenger kan infiltrere. Så det er masse sånne små detaljer som ofte folk kanskje ikke tenker på, eller folk lar sine hunden bæsje inn i det, og så dør plantene som sitter der inne. Så det er på en måte ikke så lett, spesielt i tett bebygde strøk, å konstruere noen løsninger som funker over tid, som skal samtidig være pent, fordi den estetiske aspekten er også veldig viktig. Så det er litt sånn, det er ikke sånn høy avansert hvis man tenker på det, men samtidig er det litt sånn, det er sånne små detaljer som man må huske for å skape en bra løsning.
Og det er noe som er veldig interessant, tenker jeg, og det er, altså, de må være robuste, de her løsningene. Altså, mye tanker kring hvilke planter virker, og om det er hunder der hele dagen og tisser på dem, så kanskje de ikke overlever, eller under vinteren det blir for mye snø. Så det är en sida av saken. Sen är den andra sidan av saken då, det är ju en väldigt intressant ting i förhållande till landskapsarkitekter, alltså de som planerar, normalt sett planerar i byar, så vill de ju ha pene planter och de vill ha mycket färg och så, men som kanske inte nödvändigtvis är naturliga för Norge eller Skandinavien. Så det är också en ting då, vad är biologisk mångfald? Det är ett sånt spörsmål som man kan gräva väldigt mycket i, men från vår ståsted så vill vi helst ha planter och vegetation som är robusta och tål det här klimatet och som är naturliga, som inte kan bli invasiva till exempel. För det är ytterligare en sak då, många av de områdena är ju väldigt, det är hög stress på dem, och det gör ju att vissa typer av invasiva planter till exempel väldigt lätt kan komma in och ta över. Så det är mycket att tänka på.
Ja, och när du började snacka om att det ska vara fint att se på och föles bra och gå i närheten av och sånt, då tänker jag att naturbaserade lösningar, det handlar ju inte bara om flom. Det är ju många andra ting man kan dra nytta av och ha natur runt oss också.
Ja, jeg er helt enig med deg. Etter denne podcasten skal jeg dra til min parcellhage, så jeg har stor nytte av den mentalt, for fysisk helse, for næringsmiddelproduksjon. Da. Mine selvdyrkede poteter og sånn. Ja. Og det er jo sånne ting som også er en naturbasert løsning, da. Og som suger opp vann og ja, alt som naturen og planter gjør på en måte. Da. Eller de parkområdene hvor folk på en måte ferdes. Og,
ja. Så det er på en måte nyttig for helsa vår, rett og slett?
Ja, helseeffekten er veldig, veldig viktig. Og jeg tror at det her med psykisk helse framfor alt kommer, altså i Sverige pratar vi om skogsbad, jeg vet ikke om man gjør det i Norge også, men altså at gå ut, det märkte vi också under corona, tänker att det var väldigt många människor som normalt sett inte är i naturen som var ute i naturen då. På grund av att folk har det behovet helt enkelt.
Hvor hen syns dere vi burde ha haft naturbaserade lösningar? Är det viktigast i byn, på landet, i havet, på fjellet? Är det ett speciellt område vi bör prioritera?
För min ståsted så är det ju så att det som kanske Isabel jobbar mest med i byar är ju det man tänker, alltså man som forskare tänker naturbaserat lösning, så tänker man att ja, men det är en by, en sak i byn. Men det är ju inte så. Vi har haft ett stort forskningsprojekt tillsammans från Nordisk ministerråd, och där vi tittar i princip på alla ekosystemer, och det går att finna bra naturbaserade lösningar i alla typer av ekosystemer. De har olika krav och olika liksom bakgrund varför och vilken typ av problem de ska lösa eller samfundsutfordring de ska lösa. Men det finns naturbaserade lösningar både i skog och i öppet land och på fjället och i havet. Så det är ingen, och i färskvann som jag jobbar med, det är ingen skillnad egentligen. Det är bara att vi ser mest exempel i by.
Ja, så må vi kanske jobba mer med det i byn då, eller?
Jag tror man nog jobbar på det overalt, ikke sant? Det er jo litt sånn, det er, som du sier, Leonard, det er forskjellige utfordringer. Og ja, i byen har kanskje mest mennesker nytte av et slags tiltak, ikke sant? Men samtidig er jo den effekten som man kan oppnå ofte større hvis du har et større areal, og det har du ofte ikke i byer da. Og hvis man da tenker vassdrag, da må man se på hele nettbefelt, hvor man burde plassere ting og hvordan de spiller sammen.
Nå nevnte jo du mange forskjellige naturtyper, skog og myr og våtmark, og du snakket om vassdrag. Hva slags naturbaserte løsninger kan man få fra de forskjellige naturtyperne? Har du noen eksempel?
Jeg tror grunnleggende, som Isabel sa förut, det er, og det skal man tenke på, at beskytte natur, det er jo egentligen den bästa naturbaserade lösningen. För har vi ett fungerande ekosystem med fungerande processer, så har vi väldigt många av då får vi väldigt många av de goder som vi vill därifrån naturligt, så att säga. Så den billigaste och bästa lösningen, det är att beskytta den naturen som finns.
Jag tror vi säger att naturbaserade lösningar, det är nytt och kult, och många forskare och politiker och sånt snackar lite om det. Men vi har ju allerede ganska många som vi har haft till alla tider.
Ja, det kan du si. Det er jo på en måte en slags nytt begrep som dukker opp, men det finnes også folk som sier at sånne ting, det finnes kjempelenge. Og de har også rett på en måte da. Det er bare litt sånn begrep som går inn i hverandre, ikke sant? Men samtidig må man jo også si selv om man har forsket på disse tingene så lenge da, er det jo noen felt hvor det har endret seg veldig lite da. Hvis man snakker politisk om nå skal vi verne 30% av alle, hva var det, hav og och så landareale, tror jag var det, där må man ju få det till, ikke sant? Och hvis jeg tänker rent praktiskt, vi snakket om mur, ikke sant? Hvorfor bygger man fortsatt murnett i Norge om man får nesten ikke köpt någon blomsterdjur som er uten på en måte torf fra mur, ikke sant? Det kan ikke være sånn, fordi den mur bygges et sted nett i Norge da. Så det har mye mer konsekvenser og längre in i andre politikkfelt än man tänker å få till.
Jag tror från mitt ståsted så är den viktigaste tingen med naturbaserad lösning att den baseras på att vi har ett samfundsproblem som vi vill lösa. Till skillnad från restaurering som ofta utgår från att vi har förstört natur, vi har ödelagt natur och nu vill vi återställa den. Det är absolut fint och det är jättebra. Och tilltagen kan i praktiken vara exakt de samma, men drivkraften, vad kommer, om vi nu säger pengarna, engagemanget, intresset för att göra det härifrån, kan vara väldigt olika. Så i naturbaserat lösningar så är det ofta att vi har någon form, vi har en klimakris, vi har en biologisk mångfaldkris, vi har andra typer av hälsoproblem och de vill vi lösa, till exempel i byn så vill vi lösa något sånt samfundsproblem och tänker vi okej, vilken lösning, vad skulle naturen göra, och så försöker vi ta efter den då.
I en del byar så har det ju blivit ganska populärt med sån hage på taket och sådana ting. Telles det med som en naturbaserad lösning, syns du?
Jag vill kalla den för det, selv om den går också lite på gränsen, ikke sant? Vi har ju, i hvert fall Oslo, har vi ju massor sådana väldigt tunna tak som har bara någon få centimeter. Och ja, de har en effekt, men det är det mängden som ger kanske den effekt. Så vi må ha många, många hus som har sådana tunna tak för att vi kan verkligen se en effekt att det blir mindre av förändring, ikke sant?
Mm.
Men vi har ju också andra tak hvor man testar på en måte ut att du har beplantning och under den beplantning ligger en slags vannmagasin, slik att planten också i törre tider kan suga upp vann från det magasin. För det må man nästan också passa på när man bygger naturbaserade lösningar nu. Da må man på en måte også sørge for at disse plantene og alt vegetasjon har nok vann og næring gjennom hele sesongen. Ellers bygger man, og så blir det ødelagt igjen.
Hva er utfordringene med å utvikle naturbaserte løsninger i byene da, for eksempel?
Jeg tror i byen er det spesielt et plassproblem, fordi naturen stiller seg jo egentlig selv kan man si. Men i byer har vi jo ikke sånn naturlig natur, ikke sant? Så det mer sånn, enten er det små deler av natur, eller det sånn blanding av teknisk og naturlig løsning. Og da må man på en måte passe på dem, at de ikke dør. Du må stelle dem, og det faktisk også et problem, fordi det trenger kommunen nok penger og nok personal for å kunne på en måte stelle sånne løsninger.
Mm. Men det kan jo også føre til flere arbeidsplasser da, potensielt.
Jo, det stemmer nok det. Men først må du ha disse folkene som gjør disse jobbene, ikke sant?
Ja.
Det krever nok en del kunnskap og at folk blir utdannet i den retning, ikke sant?
Mm. Hva må til for at vi skal få til det da?
Og det må inn i hvert fall i utdanningsløpet for eksempel da. Og så har man jo, man har begynt på en måte med å lage sånne register, for eksempel hvilke planter og arter egner seg til regnbett i nordiske forhold eller til grønne tak eller sånne ting.
Mm.
Så det, jeg tror det er veldig viktig på en måte å få den utdanningen, og jeg vet også Oslo kommune begynte å holde kurs til landskapsarkitektene og entreprenører hvordan man lager et ordentlig regnbett. Sant? De må lære å feie på en måte mellom det estetiske og det at den plante som de velger burde som helst være ikke en invasiv art, men en plante som hører til hit, ikke sant? Fordi de har møttet på en måte den utfordringen at de betalte for noen, og så funker den løsningen til slutt ikke.
Men sen är det ju så också att jag menar, vi lever i ett samhälle som drivs av pengar, så det, ekonomin är ju en viktig del i det hela. Och det är väl det, en av de kritiken som naturbaserade lösningar har fått då, eller i alla fall skepsis som folk har haft, att okej, gärna en naturbaserade lösningar, men visa oss att det verkligen fungerar. För det är ju en annan typ av ekonomi i naturbaserade lösningar. En grå lösning eller en ingenjörslösning, då bygger du lägger ner ett rör till exempel.
Mm.
Och så tänker du att hållbarheten på det röret är 30 år. Okej, då ska den kostnaden som det röret, det kan du slå ut på 30 år. Sen må du göra någonting mer än.
Mm.
Men en naturbaserad lösning, den kräver ju mycket mer underhåll. Initialkostnaden kanske inte är jättehög. Men du må ha en budgetpost vart år där du ska gå och rensa eller ordna eller plantera nytt eller så. Så det är en annan typ av ekonomi i den kommunala verksamheten till exempel som krävs för att kunna driva naturbaserade lösningar ofta.
Mm. Så man må ändra lite i Excel-arkan då på ett vis.
Det blir så, och så kan det ju vara så att de budgetposterna ligger på olika i olika städer i kommunens budget, och ja, då må det ju också flyttas eller tas politiska beslut på att det här är viktigt och vi ska se till att det finns pengar till det här också.
Allt det du snackar om som möjliga tiltak, det hörs ju verkligen ut som det är ju en no-brainer. Man må ju bara få det gjort. Men så när du börjar snacka om att budgetposter må ändras och politiska beslutningar, så tänker jag bara, åh shit, hur ska vi få det till?
Jag tror delvis är det ju att folk till exempel inom podcaster som det här får förståelse för vad det innebär och vad det är för någonting. Och sen tror jag det är väldigt viktigt, jag har jobbat en del med vanlöpsrestaurering, och där är det ju så att de som påverkas direkt ute i ett område, om man nu till exempel ska riva en damm eller återskapa ett vanlöp, de är oftast en väldigt, folk har ju en stark följelse för naturen, det är ju så. Så där tror jag att om man kan bygga på det och samtidigt få en förståelse för att vissa ting må vi göra på ett annat sätt än vad vi traditionellt har gjort, kanske i lantbruket till exempel, med kantzoner eller skyddszoner mot vattendrag, eller se till att flomslätterna är tillgängliga för vatten i vissa områden och så. Så man kanske inte, man vill ju gärna dyrka marken så att säga, men i vissa fall så kanske man får tänka, nej, men då får vi låta den här delen av naturen var till annat.
Ja, för det är ju lite den samma utfordringen som med naturrestaurering. Viss natur blir restaurerat, så ska den ju på något sätt brukas till natur. Då kan den ju inte brukas till något annat än natur. Då måste man ju börja snacka om hur är den mest värdefull och vem är det som ska känna på det och vem är det som måste offra då i går sen den platsen.
Men det är kanske akkurat den forskjell mellom naturrestaurering og naturbaserte løsninger. Fordi den skal jo ha en samfunnsnytte også, ikke sant?
Mm.
Så jeg tror ikke at folk vil akseptere at du skaper en naturbasert løsning om man får for eksempel ikke tilgang.
Nei.
Det må i hvert fall, man må synliggjøre hva også den menneskelige verdien eller den gevinsten som mennesker direkte kan dra ut av den naturbaserte løsningen. Och då kan det vara flomsikring eller man kan argumentera med klimagasupptag eller rekreationsvärdiga. Jag tror att rekreationsvärdiga är egentligen det som fänger kanske mest i hvert fall i byen.
Hvis jeg har ett område i närheten av där jag bor då, hvor jeg tänker, här skulle vi haft en naturbaserad lösning i den här bäcken eller i den här bydelen eller vad det måtte være. Hvem er det som bestemmer hvor det skal lages naturbaserte løsninger? Hvor må jeg henvende meg for å prøve å få folk til å ta tak i det?
Jeg tror i din by er det i hvert fall byplanlegger som du må henvende deg til. Og det finnes jo eksempler av store boligprosjekter hvor på en måte en del av boligen stod ferdig og så flyttet folk inn. Og så fant folk ut, oh ja, men her er det fint, men vi mangler en park eller noen som det. Och då fanns det ganska mycket motstånd för sista byggetrin för de folk vill ha en park och inte en byggning till. Mm. Och jag tror byplan i byar är planläggning väldigt viktig på en måte att man ser okej, okay, dessa arealerna reserverar vi på en måte för naturen.
Och ganska ofta ser man de skärvor av till exempel skog eller mer vild natur som finns kvar. De vill ju folk ha. Alltså folk går ut och protesterar när man säger ja men nu vill nog byggbolag bygga bort. Det är det sista lilla gröna vi har. Alltså så att folk tycker det är viktigt.
Finns det några lovar då som pålägger kommunerna att bruka naturbaserade lösningar? Eller borde vi ha det kanske?
I det nordiska projektet vi hade då tidigare där vi gick igenom både lagstiftning och hur långt forskningen har kommit och vad som görs i de nordiska länderna så visade det sig att Norge var ju faktiskt de enda som hade i plan- och bygginslagen att man bör se om man kan implementera naturbaserade lösningar innan man väljer en annan lösning. Men det är inte ett lagkrav utan det är en vägledning.
Så på en måte är Norge flink som säger att vi bör vurdera och ha det. Men det är ju ganska vagt då.
Och vi i nuläget så vet vi inte. Det kan vara så att det brukas mer än vad vi vet om, men vi vet inte helt enkelt.
Det har jo blitt mer snakk om naturbaserte løsninger og naturrestaurering for din saks skyld, da. Både med naturavtalen og det som følger med. Så det blir jo spennende å se fremover om det blir økning. Da. Men i podcasten her så har vi et fast spørsmål, og det spørsmålet er hvordan går det med din art i norsk natur? Og skalaen der, 1 er kjempedårlig, og 10 er kjempebra, kunne ikke gått bedre. Nå snakker vi jo ikke om arter egentlig her i dag, men hvis dere skal vurdere hvordan det står til med naturbaserte løsninger, hvor vil dere sette det på denne veldig uvitenskapelige skalaen i denne podcasten her?
Skal jeg gjøre et forsøk?
Ja.
Ja, jeg tenker 6. Kanske.
Okay.
Därför att det är väldigt mycket, alltså det blir mer och mer bevissthet på den politiska nivån och miljödirektoratet, KLD, alltså på den, där händer det mycket nu. Det är ett begrepp som kommer både nationellt och på EU-nivå väldigt, väldigt mycket. Alltså det blir väldigt mycket forskningsprojekt nu på naturbaserade lösningar. Sen när det gäller genomförandet och det vi pratar om, evaluering, vad virker faktiskt och så har vi en lång bit att gå. Men Isabel leder ju till exempel ett forskningsrådsprojekt om naturbaserade lösningar i byn och det finns många den typen av initiativ. Mm. Sen tror jag nästa steg är ju såklart att det ska tas upp av kommuner och kanske ännu viktigare det privata näringslivet. Och där finns det också ett intresse. Absolut, men och de säger vi har pengarna, men ni må visa att det verkligen virker långsiktigt.
Och för att visa det så må man ju ha lite experimentering, eller?
Ja, man kanske inte ska vara så rädd alla gånger för om det kommer att virka eller inte. Det är klart att är det livsnödvändigt att det här området får inte svämma över eller vad det nu är, då är det klart att man får ta en annan typ av lösning, men man kan ju alltid prova annars.
Så du tror att trenden går upp över eller ned över? Din 6 blir ned 7? Eller blir det 5 i framtiden?
Jag tror det är på väg upp.
Men du är ju en väldigt positiv person.
Det kan ju vara att det är min åsiktsbubbla.
ja, men det gäller att vara lite positiv. Man må det. Och det hade ju inte varit så lätt att vara forskare heller, visst man trodde att nej, det här går skeis uansett.
Men jag tror det är viktigt att sätta kanske också tal på det, ikke sant? Selv om naturbaserade lösningar kan vara så många olika ting, är det viktigt att man prövar att ha någon på något sätt måleindikatorer, hur man kan måla bägge ting, tillstånd och utbredelse areal av naturbaserade lösningar. Och det syns jag är väldigt viktigt också på något sätt att kontrollera och också att törra sig ifrån till politikerna, okej, nu går det ner eller nu går det upp. För det är inte så optimistiskt om det inte fortsatt en nätbyggning i naturen i Norge faktiskt. Det är inte en plus, det är fortsatt en minus på något sätt.
Hvis du ska pröva sätta på skalan då, Isabel, hur vill du rangerat det?
Jag tror jag vill också ha tagit en 6 eller sånt. Jag är också optimist egentligen, men jag är lite usikker om jag vill sätta trenden upp över eller ned över.
Ja, det är mer sån. Hvis du ska vara realistisk så går det kanske lite ner, men hvis du ska vara optimist så går det upp, eller?
Ja, lite sån kanske då.
Okej.
Okay. jag tänker uppåt med tanke på vad vi potentialen i naturbaserade lösningar. Sen vad som händer med norsk natur, om den, vilket håll den går åt, det kan vara en annan sak. Men en sak som du sa, Isabel, som jag tänker är väldigt viktig, det är om vi tar nu Hans och kostnaderna kopplat till det. Om man då tänker att en del av de problemen kanske hade gått att lösa då med naturbaserade lösningar, så att vi hade kunnat få vatten och hålla sig längre i landskapet. Och så tänker man på vad kostar det då? För man får sätta det i någon sorts relation till vilka kostnader det blir för samhället, vilka problem eller vilka samfundsutfordringar det blir.
Kan man beregne hvor mye man vil spare på brukt naturbaserte løsninger versus all den opprydningen og repareringen man må gjøre med en flom?
Ja, jeg tror man kan det. Men jeg tror man burde ikke love på en måte at naturbaserte løsninger løser en hans, for å si det sånn. Fordi den var jo ganske ekstrem, ikke sant? Og jeg tror ved ekstreme hendelser vil du hele tiden ha noen skader, ikke sant? Det lar seg ikke unngå på en måte, hvis vi ikke på en måte flytter ut av de flomslettene. Men man burde ikke glemme at det finnes jo masse mindre nedbørhendelser hele tiden, ikke sant? Og de fører også til skadene. Og hvis man ser på forsikringsdata, så er summen av disse små skader er større egentlig enn sånne ekstrem skader som hans. Men summen av alle de små har blitt større i de siste årene enn disse ekstreme hendelser. Og disse små nettbørshendelser for eksempel, de kan bli tatt under veldig bra ved bruk av naturbaserte løsninger, for eksempel i byer. Og det tror jeg må man på en måte gjøre folk bevisst, at man sier det er ikke den ekstrem hendelse som du kan alene løse med naturbaserte løsninger, men det er alle de små ting som skjer, som kan løses med det, og som i summen gir deg på en måte en stor gevinst. Fordi ellers tenker jeg at det blir sånn feil bilde, at folk, når neste hans kommer, og la oss si vi har gjort naturbaserte løsninger i disse vassdragene, da sier de, ja, men de har ikke funket. Og det er jo feil, de har også funket, men også en naturbasert løsning er på en viss tidspunkt full med vann, for eksempel. Så jeg tror man må gjøre folk bevisst at det ikke er kanskje de store ekstreme ting som vi løser med det, men det er litt sånne mindre ting som vi kan løse med det, som er like verdifulle hvis vi oppsummerer det.
Vi har ett fast spørsmål til, og det er rett og slett, hva er din favorittting eller favorittart i naturen?
Min favorittart? Nei, jeg må si min favorittsted da.
Ja.
Jeg synes Oslomarka er veldig fint. Og hvis du vil vite en ting, så er det akkurat mine rødbetene, fordi de har vokst veldig bra i den våte norske sommeren.
Veldig bra. Hva med deg, Leonard?
Ja, jeg er jo i min bakgrund er som rinnende vannekolog, så går vi en liten bäck i skogen en eftermiddag eller en kväll, det är väldigt fint att se små fiskar vaka och veta hur mycket som finns under ytan som många inte vet om. Det kryllar ju liv i våra bäckar och älver.
Tusen tack ska ni ha bägge två för att ni ville vara med i podcasten naturligtvis.
Tack till dig också.
Tack för att vi fick komma.
Podcasten naturligtvis blir lagd av Norsk Institutt for Naturforskning. Tusen takk igjen til NINA-forsker Leonard Sandin og Isabel Seifert-Dann fra Norsk Institutt for Vannforskning. Navnet mitt er Julie Hjertlandrød, og hvis du har noen ønsketema du har lyst på i denne podcasten her, eller har et spørsmål om naturen til serien Spør en naturforsker, så kan du sende det til natur@nina.no.